Hej, jag heter Susanne och det här är Lugn och Inre Ro. Och här pratar vi om tankens illusoriska natur. Det vill säga hur det som vi inte kan se och inte kan ta på påverkar precis allting som vi upplever i livet. Och det jag gör nu är att jag går igenom hela alfabetet. Så det vill säga varje vecka representerar ett nytt bokstav. Och den här bokstaven representerar ett ord som är väldigt vanligt, som vi kanske inte alltid associerar med tankar. Och hur det här ordet påverkas eller påverkar våra tankar. Så att vi kommer djupare in i tankens natur. Och just i denna veckan så är vi på bokstav M. Och idag så tänkte jag prata om minnet, som är de medvetna tankarna. Tankar som vi är medvetna om. Och så tänkte jag prata om motstånd, där det både är de medvetna tankarna som vi har och de omedvetna tankarna som vi har. Det vill säga det undermedvetna. Och hur de två jobbar ihop. Så om vi börjar med minnet. Låt oss börja med att lägga märke till hur ett minne dyker upp. Det bara kommer från ingenstans. Plötsligt så tänker du på någonting som du kanske inte har tänkt på många, många år. Du lyssnar på en låt och plötsligt så kommer du ihåg varenda ord i hela låten. Och du har inte hört den här låten på 20 år. Eller så tänker du på någonting som hände igår. Någonting dyker upp i ditt sinne och det blir medvetet för dig. Och det som hände igår och det som hände för 20 år sedan, de är lika nära. Det finns ingen avstånd på dem. Det kommer bara till dig. Det finns ingen tid involverad i minnet. Det bara dyker upp out of nowhere. Och vi har ingen kontroll på vilka minnen dyker upp. De bara dyker upp när de dyker upp. Och även om vi sitter och pratar med någon och vi kommer ihåg den gången som vi var på konsert med Bruce Springsteen. Och då börjar vi tänka på den gången vi var på konsert med Bruce Springsteen. Men de minnen som kommer till oss från den gången, det är de minnen som kommer till oss. Vi väljer inte vilka minnen som dyker upp. Det är liksom take what you get. Det är liksom du får det du får. Det är det som vi kommer ihåg just nu. Det är de tankarna som bara kommer till oss just nu. Men det finns många faktorer, det finns många saker kring konserten som inte kommer upp på minnet. Det är många faktorer till hur vi mådde den dagen, hur tankarna var, vilken morgon vi hade haft, hur veckan hade varit som ledde upp till den konserten. Alltså hur känslan var när vi var där. Vi får bara upp det här minnet av att vi var på konsert. Men det är selektivt. Det är selektivt vad minnet kommer ihåg. Så vi kan aldrig komma ihåg någonting precis som det var då. Och varför vi inte kan göra det är för att med de tankarna som vi har idag, med det sinnestillståndet som vi har just nu, med den förståelsen vi har för livet just nu, är inte samma som vi hade då när vi var på konsert. Så hur vi upplevde konserten då och hur vi upplever det i minnet nu kan aldrig vara på samma sätt. Och det är inte ett problem. Det här är inte ett problem såklart. Det bara är som det är. Problemet uppstår när vi tänker på någonting som hände i förtiden, det förflutna. Och vi ältar det och vi tror att det är det som är sanning. Som till exempel en konflikt som vi har haft. Vi hade konflikten då. Det hände någonting då. Vi hade ett sinnestillstånd då. Vi hade tankar då. Vi hade känslor då. Vi hade minnen då. Och den här konflikten uppstod. Och så försöker vi att tänka på den nu som den är nu. Med hur vi mår idag. Och det som vi tänker på nu kan aldrig vara så som det var. Det är bara en representation av det som vi kommer ihåg. Ofta så är det en sak som vi minns väldigt väl i hela den här situationen. Antingen det goda i det, vi kommer ihåg bara de goda sakerna som hände den dagen. Inte bråket som vi hade med vår partner på morgonen eller hur det var att lämna barnen hos föräldrarna när vi skulle ut. Eller hur svårt det var att hitta pengar för den här biljetten eller någonting sånt. Vi fokuserar på en sak i minnet. Så de här minnen som vi har är aldrig pålitliga. Det är bara en representation av så som vi kommer ihåg det nu. Det som hände då. Bra. Så det var minnet. Så vi parkerar den lite grann och så går vi över till motstånd. Så precis som minnet dyker upp out of nowhere. Precis som minnet så dyker motstånd mot en situation upp out of nowhere. Och innan vi vet om det så sitter vi i en dålig känsla. Så det är någonting i oss som står emot det som händer just nu. Motstånd är när någonting går emot hur vi vill att det ska vara. Så motstånd händer när det är någonting som händer i livet, i vardagen, som vi inte vill ska hända. Motstånd handlar om att gå emot det som sker och vill att det ska vara på ett annat sätt. Och till skillnad från det som inte är ett problem, när vi bara kommer ihåg någonting eller när vi tänker på någonting och inte har hela bilden, så spelar det här roll för att vi vill ändra det som händer till någonting annat. Och det är omöjligt. Så redan där så förlorar vi för att vi gör motstånd mot någonting som det är, men vi vill att det ska vara annorlunda, så vi gör motstånd mot det. Och det är ett problem. Känslan av motstånd kan visa sig på jättemånga olika sätt, men ofta så blir det som ångest eller som oro eller som bekymring. Och det är ett problem, för du försöker göra någonting om till någonting det inte är, och det är omöjligt, men vi ser inte det. Och vi lider. Och vi lider gång på gång på gång på gång, för vi tar aldrig hand om det underliggande faktor i det här. Vi skyller det på det som händer just då. Vi skyller det på omständigheten. Och ifrågasätter inte vad det är som sätter igång, som triggar igång den här reaktionen. Vi är inte nyfikna, vi vill bara bli av med den. Och det är ett problem, för den kommer bara komma tillbaka gång på gång på gång. Och det här var skillnaden mellan ett minne och ett motstånd uppstår. För minnet så ser vi bilden framför oss, för vi vet vad vi tänker på. Men det här som vi går igång med här, motståndet, är undermedvetet. Vi tror att det är det som händer, det vi ser, men det här är mycket, mycket djupare. Och jag vill förklara det med hjälp av ett riktigt bra exempel som jag har. Med en kvinna som har godkänt att jag pratar om det här på podden, som jag har pratat med länge. Och genom hennes upplevelse kan vi se hur någonting som verkar ganska oskyldigt kan ha en så mycket djupare betydelse. Och det här exemplet omfattar både det fysiska smärtan med att göra motstånd, det vill säga när vi gör motstånd mot det som gör ont i kroppen, och det psykiska smärtan, det vill säga det som gör när vi gör motstånd mot sinnet med tankarna. Där känslorna är så överväldigande. Vi sitter med ångest och oro och bekymrar oss om saker. Och det enda vi vill är att komma bort från den här känslan. Så lite bakgrundshistoria bara på den här kvinnan som jag ska berätta om. Det är en kvinna som har varit väldigt aktiv i sitt liv och alltid haft jättemycket på gång och gjort många saker och verkligen varit engagerad i livet. Det har gett för mycket, gjort för mycket, så hon gick in i väggen. Så hon har helt bränt ut sig själv. Hon har legat i sängen länge och hon har varit hos läkaren väldigt många gånger och varit helt orkeslös och inte kunnat göra någonting. Men det enda hon vill är att bli bättre. Det enda hon vill är att komma tillbaka till så som hon var förut. Vilket om vi tänker till inte är sant. För att så som hon var förut gjorde henne sjuk. Men det är det vi har en idé, hon har en bild av sig själv i sitt sinne och det är den bilden som hon håller som en sanning. Men vi ska se hur allt det här som har hänt henne har varit för hennes bästa. För att gå tillbaka till det som var förut skulle skapa precis samma förlopp som det har gjort. Och det är att hålla kvar i motståndet när vi vill så gärna gå tillbaka till hur någonting var förut. Det är inte rimligt. Och det håller saker på plats. Vi håller någonting på plats. Och i och med att vi håller det på plats så kan vi inte bana väg för nya saker att komma in. Så det betyder inte att vi ska ge upp om framtiden. Men det betyder bara att vi behöver ifrågasätta vad det är vi egentligen vill med framtiden. Så hon har verkligen gjort allting för att öka sitt välbefinnande. Hon har verkligen tagit tag i sitt sinne och verkligen tagit tag i sig själv och vill verkligen förstå det som har hänt. Hon har verkligen kommit långt. Och jag tror inte hon inser själv hur långt hon har kommit. Men i alla fall, jag ser att hon har kommit så långt. Så hon har faktiskt också kommit så långt att hon kan köra bil nu. Och hon körde sig själv till en julmarknad. Och så var hon där och så stod hon i kön för att betala. Och så kände hon en yrsel. Hon kände sig yr. Det här kan ju vara många saker. Att känna sig yr kan ju vara många saker. Speciellt om du har legat i sängen länge och du har kommit ut. Du kanske har tagit i lite för mycket. Det kanske är varmt i lokalen. Kanske är jättemycket folk så det är lite överväldigande. Många saker. Och så står man där. Man kanske är hungrig. Kanske är någonting. Det kan vara många faktorer till att man känner sig yr. Och såklart att det är någonting som vi behöver tänka på. Men hennes reaktion var direkt att hon blev rädd. Hon blev skrämd av hennes yrsa. Och hjärtat började slå och hon stod där i kön. Och så började tanken att nu är det någonting fel på mig. Nu är det någonting mer. Nu är det någonting ännu mer. Nu måste jag gå till läkaren igen. Och det var det. Då sa det stopp. Det var att gå till läkaren var hennes största mardröm. För hon har varit så mycket hos läkaren under den här senaste tiden. Och hon ville bara inte gå till läkaren. Men hon står där i kön och tankarna börjar snurra. Och alla dessa scenarier börjar spela i hennes sinne. Och vi pratar om den här rädslan för att gå till läkaren. Och varför? Och för att göra en lång historia kort. Så visade det sig att de gångerna hon har varit hos läkaren så upplever hon inte att de har lyssnat på henne. Hon upplever inte att hon har fått den vård som hon vill ha. Hon upplever inte att hon blev bemött med en allvar som hon kände själv. Så hon kände sig avfärdad när hon var hos läkaren. Och när vi då utforskade mer i den här rädslan och gick mer och mer in i den, så visade det sig att det var samma känsla som hon upplevde hela sin barndom. Hon hade växt upp i en familj som inte var kärleksfull. En familj där ingen riktigt pratade med varandra. Där ingen brydde sig om vad hon gjorde. Hur hon var och hur hon mådde. Det var ingen närhet i hennes familj. Så det handlade inte bara om att läkarna inte brydde sig om henne. Och inte tog henne på allvar. Det här rev upp jättemånga känslor från hennes barndom som hon inte har tänkt på. För vi fokuserar på läkarna och vad de gör och deras beteende. Och vi ser inte att det här motståndet som är så stark att den går helt till barndomen och drar upp en massa saker som vi har inte tänkt på jättelänge. Men som påverkar än idag allting som vi gör. Varenda sak som vi gör. Varje gång vi blir triggad så är det någonting som vi har tryckt ner. Eller som vi inte har tagit itu med. Så fastän hon hade bytt läkare för inte så länge sedan. Hon bytte från en man till en kvinna. Och det blev bra. Hon kände att hon fick en mycket bättre behandling. Men den här känslan sitter kvar. För den här känslan har ingenting med läkaren att göra. Det har med barndom att göra. Och det har med hela hennes utbrändhet att göra. Att hela tiden vara aktiv, vara engagerad. Hela tiden bevisa sitt värde. Göra för andra människor. Andra människor blir mer viktig än sig själv. Det handlar om att få bekräftelse. All den bekräftelsen som vi inte har fått som barn. Och det behöver inte heller vara så väldigt utsatt som hon hade det. Det kan vara från en familj som är ganska kärleksfull. Men som ändå inte har kunnat uppfylla dessa behov som vi anser att vi har haft. Så alltså, motstånd handlar om känslor som vi har tryckt ner väldigt länge. Motstånd handlar om känslor som vi inte har velat känna igen. Som vi inte har velat erkänna. Som vi inte har velat ta på ens. Som vi försöker, varje gång de dyker upp så försöker vi bara göra allting för att må bättre. Och det kanske fungerar ett tag. vi mår bättre, vi skiftar fokus eller någonting sånt. Vi mår bättre ett tag, men vi har inte gjort någonting för att ta hand om det här motståndet. Vi har tryckt bort det, men vi har inte läkt det. Vi har inte gjort någonting för att det ska bli bättre. Och det enda vi kan göra när den här motståndet kommer som kan hjälpa är att erkänna den, att vara med den, att sitta med den. Det enda den här känslan vill är att bli erkänd, är att bli känd. För så snart vi låter den bara vara så kan den inte överleva. Så snart vi ser dynamiken i det som händer, så snart vi ser på riktigt vad det är som gör att vi har det här motståndet, så snart den blir avslöjad så kan den inte existera längre. Och det här var väldigt stort för henne att se. Så jag hörde hur hela hennes suck hon hade. Jag hörde hur hela henne slappnade av lite grann. Och hon sa själv att det gav en viss lugn bara att se det. Och det är det som händer. När vi ser dynamiken som ligger bakom. När den får lov att vara, att bli sedd. Det som vi har haft i mörkret så länge. När vi tar den här upp till ljuset så blir det helt automatiskt en lättnad. För det är det den vill. Och det betyder inte att den här motståndet inte kommer tillbaka i framtiden. Det kanske den gör, men den kommer inte tillbaka lika starkt. Den kan inte vara lika stark längre, för vi har redan börjat att diffusa den. Vi har redan börjat att absolvera den, bara genom att se den. Så när vi har det här motståndet mot vad som helst så är det att stanna upp. Och det är svårt, det är inte lätt att hitta orsaken för det är undermedvetet. Vi vet inte vad de här tankarna är. Och även om vi sitter och tänker och försöker analysera och försöker hitta vad orsaken är så kommer vi inte kunna komma. För de här tankarna, de här undermedvetna tankar som har blivit buried, alltså de har blivit begrävda i så mycket andra, så många faktorer. Så det enda vi kan gå på är känslan. Och den här känslan är den samma känsla som vi har känt i alla åren. Det enda som vi kan göra är att bli uppmärksam på att de här känslorna som är så starka berättar att här är någonting vi behöver kolla på. Och sitta med känslan. Vi kan antagligen inte komma fram till vad det är som har skapat det, eller de precisa tankarna, eller vad vi tänker egentligen. Men känslan är där, och känslan är så tydlig. Det ligger i kroppen, det ligger i systemet, och det är den vi får lov att känna. Samma är det när vi har motstånd mot det smärta, mot det fysiska smärta. Vi har till exempel en huvudvärk. Eller till exempel den här kvinnan. Hon blev så trött. Hon blev så trött i hela sig. Att hon kan nästan inte lyfta sina armar. Och gör motstånd mot det. Hon vill inte ha det så. Hon vill inte vara så trött. Hon vill kunna röra på sig. Hon vill kunna gå ut och gå en promenad. Så hon gör motstånd mot den här känslan. Gör motstånd mot den här tröttheten. Men tröttheten är vad den är av en anledning. Kroppen säger någonting just då. Kroppen säger att nu har du kanske tagit ut dig för mycket eller nu behöver du vila. Kroppen är så intelligent att den berättar för dig precis vad som händer. Men det som gör ont i oss i vårt sinne är de historierna vi gör kring smärtan. Så precis som hennes psykiska motstånd handlade om barndomen, att återigen inte bli hörd eller brydd om eller sedd eller tagit på allvar, så handlar den här smärtan också om historier som hon hittar på. Så när hon känner sig orkeslös så går hon direkt till att jag kommer aldrig bli bättre, jag kommer alltid ligga här, nu kommer jag bara bli värre och värre, nu kommer jag aldrig kunna gå ut och njuta av en soluppgång. Historierna bara bygger på och bygger på, och det gör smärtan 10 gånger värre än vad den är. För ja, det är jättetråkigt att behöva ligga i sängen. Och ja, det är jättetråkigt att vi inte kan göra vad vi vill. Och ja, vi vet inte hur länge det kommer att vara tills vi blir bättre. Men vi gör det värre genom att gå in i smärtan med våra tankar och förvärra den genom att ge den en massa betydelse och en massa mening och en massa historier. Ge den en berättelse, en existensberättelse, varför den finns där. Och det är därför vi lider. Och det är det som gör motstånd till någonting som vi bara vill bli av med. För vi ser inte vad det är. För dessa tankar är så, de är så missvisande, så luriga, så komplicerade. Så många faktorer ligger i all vår betingning och i allt det som vi har lärt oss. I våra övertygelser och våra tankar. Men du vet alltid att du sitter i motstånd när du har en äcklig känsla. För din naturliga tillstånd är lugn. Så allt det som går emot det lugnet, allt det som går emot den kärleken är någonting som vi behöver titta på. Så jag avslutar den här podden bara med att summera det. Minnet är väldigt medvetet, vi vet vad vi tänker på. Även om det finns en massa saker som vi inte tänker på, så är minnet någonting som står på scenen. Det är någonting som vi ser framför oss. Vi är någonting som vi är medvetna om. Varemot motstånd, det som vi upplever som en äcklig känsla när någonting händer, är att vi går emot verkligheten. Är att det är någonting i verkligheten. Och det kan vara jättemånga saker. Det kan vara att du sitter och pratar med någon och de säger någonting och det går emot dig. Du blir triggad direkt. Det är också en sån sak. Att du går ute med din... Att du kör bil till exempel. Och det är någon som gör någonting. Och du triggas direkt med motstånd. Att du är ute och handlar. Och du tappar... Du kollar på paprika och du tappar paprikan. Och det är någonting i dig som går i motstånd direkt. Det är någonting som triggas i dig direkt. Och du kan vara ganska säker på att det är någonting som du har ackumulerat. Säkert från din barndom. Som du har... Och tolkat på ett sätt till att betyda någonting om dig. Så när den här saken händer igen, du tappar paprikan. Så utan att du vet om vilket minne det påverkar. Utan att du vet om vilken övertygelse det rör. Så vet du bara genom att du får en äcklig känsla att det är någonting i dig. Här ska vi kolla. Här behöver jag ifrågasätta. För här tror systemet någonting som inte är sant. För att det går emot sig själv. Det går emot lugnet och kärleken som den är. It's a dead giveaway. Bra. Okej. Okay. Ja, det var det för idag. Tack för att du lyssnade. Och jag hoppas att du fick någonting med dig. Och så hörs vi nästa vecka när det är en. Hej då.